välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Om ni tycker att jag låter lite snuvig på rösten så är jag inte förkyld. Däremot så har jag storstädat i min källare och jag är dammallergiker och då blir det så här. Så nu kommer det att rinna här, näsa och öga och lite här och var i några dagar. Det är smällan man får ta, men det är också en väldigt bra undanflykt när man inte tycker att det är så kul att städa. Jag är faktiskt dammallergiker.
Ja, kan alltid dra det kortet.
Ja, precis. Så det kanske blir lite nysningar och sånt nu. Nu sitter jag ju nämligen också i källaren och poddar. Jag verkar ju ha virvlat upp en massa damm, uppenbarligen. Men. Du Lovisa, det här avsnittet spelar ju vi in lite i förväg och det gör vi för att jag ska åka bort på jobb i ungefär 3 veckor.
Ja, oh, det här är så spännande. Det här är det största som har hänt mig på länge.
Det säger lite grann om 2020. Att det är det största som har hänt dig på länge.
Jag är så taggad på det här.
Nej, men normalt sett om jag åker iväg på jobb, ibland har vi ju spelat in när jag har varit borta och ibland så har vi spelat in i förväg. Men den här gången så var vi tvungna att göra det i förväg för att det kommer nämligen inte att finnas någon uppkoppling. Jag kommer att vara borta från världen i nästan exakt 3 veckor. Kommer ingen att höra från mig. Hur läskigt är det? Och nu undrar ni förstås, vad är det här för knasigt program? För då kan det ju inte vara Let's Dance eller något sånt. Jag vet att folk har gissat att jag ska vara med i Let's Dance, men det kan jag säga, det skulle aldrig hända. I och för sig så sa jag samma sak om det här programmet förra året. Jag ska ju nämligen åka över Atlanten.
Åka och åka, Jessica?
Nej, jag ska segla över Atlanten, det är så sjukt. Jag har ju knappt satt min fot på en segelbåt. Och nu ska jag alltså vara en av dem som faktiskt seglar båten över Atlanten. Det är så otroligt läskigt.
Ja, alltså det här är så för mig obehagligt. Och bara tanken, det är nog till och med så att det här är min största mardröm att behöva göra det här som du ska göra.
Ja, men det var det för mig också förra året, för att då blev jag också tillfrågad och då svarade jag direkt, alltså jag tänkte inte ens en sekund, sa jag så här, aldrig i livet, alltså det skulle aldrig falla mig in, jag har ingen dödslängtan, sa jag, så att nej, för att det är så många av mina värsta, vad säger man, skräcker i livet. Som jag nu ska utsätta mig för. Det obehagligaste jag vet, det är nämligen öppet hav. Jag tycker att hav är så jävla läskiga. Djupa vatten, fy fan vad jag är rädd för det. Alltså. Och också den här känslan av att ingen hör dig om du skriker. Förstår du? Vi är helt ensamma där ute på havet. På ett svinstort hav. Och man kommer inte att se land, man kommer inte att se sina båtar. Man kommer liksom att vara helt ensam där ute. Mitt på det här havet som är så djupt så att... flera tusen meter djupt. Jag vill inte ens tänka på det. Jag mår nästan illa nu när jag bara pratar om det. Och sen har jag också anlag för att bli sjösjuk. Jag blir väldigt lätt åksjuk. Så det känns ju inte heller så kul. Plus att jag... verkligen inte tycker om att bo för tätt in på folk som jag inte känner. Alltså jag har jättesvårt för det. Jag tycker det är så obehagligt. Jag behöver verkligen mitt personliga space. Så att, det här är en utmaning för mig på väldigt, väldigt många sätt. Och jag vet inte varför jag ger mig in på det, men jag tror att det är för att 2020 har varit ett så konstigt år och att det har varit så tråkigt och att jag bara känner så här, men nu måste det hända något. Jag måste ut på ett äventyr.
Känna du, att du lever.
Ja, men verkligen känna att jag lever. Hade du gett dig in på det här?
Nej, men alltså, absolut inte. Överhuvudtaget, nej, njet, nicht. Alltså, jag blir ju sjösjuk. Och det här kanske man inte tror med tanke på att jag är kanotist och älskar att paddla. Men jag blir alltså sjösjuk när jag paddlar havskajak. Nej, men alltså...
och va?
Nej, men det här, och som du säger... att bo trångt, fråga som jag fick mot honom, ska du dela ska du dela säng med någon? Alltså ska ni, hur liksom, är det hytter eller är det, alltså, hur sover man?
Jag vet inte ännu. Jag vet
nej, okej, okay, bara där kommer jag säga nej igen. Maten.
Nej, men jag vill, det är knappt att jag vill fråga, för jag känner att jag vill inte höra svaret. Jag vill inte ens höra svaret. Jag fortfarande ser jag någonstans framför mig så här, jag har nog en egen svit på den här båten. Med egen toa, egen dusch. Men det kommer inte att vara så. Utan vi kommer givetvis att dela hytter. Men jag vet inte om man måste dela säng med någon. Men det är verkligen en bra bit över min gräns, kan jag säga. Det är jag inte bekväm med överhuvudtaget.
Maten, alltså vad är det för typ av mat? Får man äta när man vill och behöver? Sova. Får man sova sina timmar eller ska man sova i skift? Nej, du förstår, nej, det här är så utanför min bekvämlighetszon så att jag skulle... Nej, det finns inte ens... Nej, men jag tycker att det är jobbigt att åka Finlandsfärja. Bara det här att vara så isolerad på en...
Nej, men jag tror
att man
får sova 3 timmar i sträck på natten.
Ja, du är ju van vid Sam från savannen, så det kanske inte är den stora utmaningen.
Nej, men du vet, alla som känner mig är så här, gud, du kommer verkligen inte att kunna vara trevlig. Alltså, alla kommer få en sån ny bild av dig när du är där.
Allt kommer dokumenteras av kameran när du är otrevlig, kräks över relingen.
Nej, jag har ångest. Och det jag nästan har mest ångest över, det här kan låta skitlöjligt, men det är att jag ska ha mens på den där jävla båten. Och jag mår ju så illa när jag får mens. Jag blir ju nästan som sjuk. Och tänk dig då att ha sjösjuka ovanpå mensillamående. Alltså jag kan ju bli så sjuk så att... Och man blir också dålig i magen när man har mens. Och jag blöder ju liksom... för ett helt kompani ungefär. Så hur kommer det att fungera? Och jag vet inte. Det känns också så här, vad fan? Har folk mens när de åker och seglar över Atlanten? Eller vad gör man? Nej, och det känns faktiskt... jag vet inte vad jag gett mig in på, Lovisa. Men vet du vad en annan sjuk sak är? Man får alltså... bara packa sina grejer i en 40-liters väska. Vet du hur liten en 40-liters väska är? Vet du hur liten den är?
Hur ska du kunna få ihop dina gala outfits som du vill ta med dig när du ska tassa runt där på båten?
Nej, det kommer jag ju inte att ha såklart. Men vi är ändå borta i lite drygt 3 veckor. Och man kommer ändå från... Sverige är några dagar på Kanarieöarna, då kanske man vill hinna träna, då kanske man behöver ha lite mer kläder, för det är inte supervarmt på Kanarieöarna. Och sen ska man vara på båten och behöver grejer där, man kommer bli svettig. Alltså det går ju åt prylar, och en 40 liters väska, det är ju en mindre sportbag. Alltså en mindre sportbag. Jag vet inte hur det här ska gå. Jag har en sån här 40 liters väska hemma, en sån här riktig seglingsväska från Thule. Och när jag skulle åka ut i skärgården i 1 dygn och hälsa på min kompis Malin i somras, då tog inte jag den, för jag tyckte att jag inte fick plats med mina grejer. Förstår du att jag nu ska packa allt jag behöver i över 3 veckor i väder och vind och regn och rusk och stekande sol? Det ska rymmas i den där 40-liters väskan.
Men är du en sån som använder dig av hotellets tvättservice om du ska vara bortrest och bo på hotell en vecka?
Nej, det gör
står du och tvättar hand i handfatet? Eller har du med dig full uppsättning?
Jag har ofta med mig full uppsättning, sjukt nog. Så om jag ska vara borta 2 veckor, då tar jag med mig minst 10 sport-BHR till exempel. Ja. Det är ju lite
sjukt. Du är inte någon som tar med Y3 i små portionsförpackningar?
Nej, jag brukar inte göra det, men jag antar att jag måste göra det nu. För vi fick en packlista nämligen, och där stod det så här, vad man skulle ta med sig. 5 par underkläder. Jag bara, okej, vi är borta i 3,5 veckor, ska jag ha 5 par underkläder? Hallå!
Hur väljer man favorit?
Antingen så finns det tvättmöjligheter på båten, eller så kommer alla att stinka något jävulst efter ett tag.
Jag tror på det andra.
Uffa mig. Ja, men det måste ju finnas någon slags tvättmöjlighet.
Men du, fråga inte mig.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Men vad är det på den obligatoriska packlistan? Vad står det där?
Ja, man måste ju ha då... vi blir sponsrade med lite grejer då. Så vi kommer att få med oss något sånt här seglingsställ. Byxa och jacka som tål vatten och vind. Och sen så ska man ha med sig fleecetröja, underställ... Man ska ha några varmare byxor att ha under seglarstället. Vi kommer att få såna här seglarstövlar, ett par vanliga skor. Sen måste man väl ha med sig gympadojer, antar jag. Sen blir det ju varmt när vi börjar närma oss Karibien. Då kommer det att bli jättevarmt. Så då behöver man ju shorts och linne, t-shirt.
Bikini!
Ja, bikini behöver man väl, antar jag. Och sen... vad stod det mer? Nej, men det stod så här att man skulle ta med sig någon bok. Jag vet inte hur en bok ska rymmas i den där 40-liters väskan. Men man får ju inte ta med sig dator eller någonting sånt, utan det är telefonen. Men det är ju ingen uppkoppling där ute på havet, såklart. Ja, nej, men det är väl det då. Så lite personliga ägodelar som möjligt ska man ta med. Inga smycken. Så lite som möjligt i din plånbok. Bara typ ett kontokort och lite cash. Ja, alltså verkligen minimal packning. Minimal packning. Och allting
det
ska
väl
vara, inte i bomull
dig,
såklart. Mänskap, är du galen? Jag skulle aldrig använda mänskap. Nej, fy. Nej, nej. Och det kommer ju ta upp halva min packning, kan jag säga. Alla tamponger som jag måste ha med mig. Det blir spännande. 20 liter tamponger. Varsågod.
Det är den minsta packningen som du har checkat in på Arlanda med någonsin.
Men jag har aldrig åkt med så här lite packning. Aldrig någonsin. Inte ens om jag ska någonstans en dag tar jag på så lite packning. Så jag vet inte hur det här ska gå. Men å andra sidan, man ska ha med sig sån här funktionskläder, du vet, inte bomull utan sånt som torkar fort när det blir blött och sånt. Och det är bra för att jag har ju en enorm träningsklädesgarderob. Dock får det inte vara några synliga loggor och sånt. Så det är ju lite av en utmaning. Det begränsar ju urvalet lite grann. Men de kläderna tar ju faktiskt inte så mycket plats. Alltså ha med ett par träningstights till exempel. De tar inte jättemycket plats.
De går ju att rulla ihop. Försök Kon Marievikning.
Ja, jag får googla smartaste sättet att packa effektivt eller något sånt. Nej, men uff, och mat. Och jag kan inte ens laga mat.
Får man med sig egen kudde?
Nej.
Din nacke, Jessica.
Ja, jag vet. Men det lär inte bli så mycket sömn så att det lär kanske inte vara problem. Men en annan sak, Lovisa, eftersom det här ändå är träningspodden. Hur fan tränar man på en segelbåt?
Ja, alltså jag har gjort så många träningsprogram till människor som är på en segelbåt. Och så ibland har de kunnat unna sig så här att lägga till vid en liten, liten stenig ö. Och då är de så enormt lyckliga, för då kan de köra 10 utfall liksom på sten. Och sen 10 utfall tillbaka. Och de bara, åh gud, det här är frihet.
Ja, men i Atlanten finns det inga steniga öar tyvärr.
Nej, men skulle du kunna, alltså är du en sån som skulle kunna liksom prioritera ner ett gummiband om du skulle göra sån här grej?
Men det kommer jag att göra. Det har
jag reser ju aldrig utan mitt gummiband.
Nej, jag kommer att dra med mig ett gummiband och kanske något mer. Jag måste tänka vad som tar lite plats men man får mycket nytta av. Det blir ju inte mina hantlar och kettlebells i alla fall, tyvärr. Men jag vet att det är...
Det tar inte så mycket plats i volym, men väskan kommer bli väldigt tung när du ska släpa den över till... Vad heter den där när man går över för att komma ner i båten?
Relingen, väl. Jag kan inte ens vara bak och fram heter på en båt. Alltså det blir väldigt intressant.
Bak jag har ju lärt mig... Ja, exakt. Det har jag lärt mig. Och det var för att jag... Nej, men alltså det här är så... Jag fattade inte att det var pinsamt, men jag förstod att det var pinsamt på andras reaktion. Därför att jag hade skrivit i somras när vi var ute och åkte båt, så hade jag skrivit någonting om barbord.
Jaha, och barbord.
Men jag fattade inte vad som var så pinsamt för en så här aha, nej, barbord. Men jag har ju lärt mig ratten på båten är ju alltid på höger sida. Jag brukar då tänka för vart vi har ratten på höger sida och det är där man styr och då är det styrbord som är till höger.
Ja, jag tänker alltid för att
barbordet är till vänster.
Ja, precis, barbordet är till vänster. Styrbordet
det är där jag sitter. Nu,
det gör man med höger hand och jag är ju högerhänt. Man styr med höger hand så brukar jag alltid tänka. Så styrbordet på höger sida, barbordet, det är när man går lite till vänster.
Ja, det är, du kommer placera dig där på båten. Du bara, okej, ursäkta mig, vad är barbordet någonstans?
Åh, herregud. Nej, det blir spännande. Och en annan sak som är spännande, det är så mycket som är spännande med den här grejen. Det är ju den här digitala detoxen som man kommer att tvingas gå på. Inte sitta och slösurfa, inte gå in på Instagram 73 gånger om dagen, inte kunna läsa nyheter. Det kommer bli en utmaning. Men jag hoppas ju att det liksom blir som en avgiftning. Så att när man sen kommer ut på andra sidan, då är man inte beroende av det där längre. Då kan man liksom släppa det där, lägga bort telefonen och nästan glömma bort att man har den ibland.
Ja, men kanske det här, du som är lite av en nyhetsknarkare, att man inte missar så mycket. Alltså att, ja, men, när man efter 3 veckor kliver av båten och så inser man att det har inte hänt särskilt mycket.
Nej men precis, för att när man är uppe i det hela dagarna, då händer ju en jävla massa grejer tycker man. Men i det stora hela har det förmodligen inte hänt speciellt mycket efter 3 veckor. Får man hoppas. Jag tänker hela tiden på de stackars människorna som gick in i Big Brother-huset förra vintern och klev ut och hela världen var nedstängd och vi var mitt i en pandemi. Då hade de varit inne i 100 dagar. Nu skrattar jag lite nervöst åt det, men det måste ju ha varit otroligt obehagligt. Alltså, de måste ju ha tänkt så här, det här är en blåsning. Det här kan ju inte hända. För det, man kunde ju inte greppa det liksom. Så att det blir, men det blir spännande. Men en tjej, nu gissar jag att det här är offentligt. Jag hoppas det. Och är det inte offentligt, då har vi problem. Men, men en annan tjej som ska åka med, det är Clara Henry.
Oj!
Ja, jättekul. Och hon tränar ju för att springa en ultramara, heter det va? Ultralopp. Ultra, vad heter det? Ultralöpning.
Ja, ultramaraton är ett ultralopp. Det är nog synonymer.
Hon ska springa 9 mil. Helt enkelt, i sommar. Sjukt. Så hon var ju väldigt nervös. Hur ska jag göra med mitt löpprogram? Det blir ju liksom 3 veckor borta från löpningen totalt. Men hon sa att hon hade börjat googla några så löpövningar och grejer man kunde göra på en båt. Så jag vet inte. Jag kommer garanterat att haka på om hon kör något, om hon kommer på något bra. Men det låter ju lite farligt så där.
Ja. Men har man ett gummiband så skulle man i alla fall kunna jobba med alltså så här marching övningar som jag kallar det för. Alltså det finns ju, om man tänker sig att gå på stället med höga knän till exempel. Ja. Eller finns det också liggande marching övningar med gummiband där du helt enkelt sätter fast gummibandet runt stolpen till barbordet eller någonting. Och sen så ligga och jobba, ligga på rygg och jobba med knäuppdrag. Så du fortfarande liksom jobbar med höftböjarmuskeln. För det är väl det som kommer vara, alltså när man får så pass lite vardagsmotion från benen. Och det är klart att ni kommer väl anta att när ni seglar behöva göra en hel del armarbete. Alltså ni ska väl hålla på med seglet fram och tillbaka och sådär.
Ja, men det här med vi ska göra allt.
Frågan är hur många steg som man får under ett dygn. Och om man dessutom lägger till det här med att man får så med stor sannolikhet en hel del sömnbrist, då kommer ju kroppen gå in och bryta ner sig lite grann. Då kan jag tänka mig sen när ni sen kliver av båten och så vill ni tillbaka till er vanliga träningsrutin, att man helt enkelt inte har så bra förutsättningar för uppstarten. Det är skillnad på att ha 3 veckor helt off träning, bara chilla och sen liksom börja träna igen, men man har ändå haft lite vanlig vardagsmotion. Man känner sig till och med återhämtad, man har sovit mer än vanligt. Och då när man kommer tillbaka till gymmet så känner man så här, wow, nästan som Hulken, att man har jättemycket kraft för att man har återhämtat sig. Men ni kommer ju komma med ganska så slitna förutsättningar, tror jag.
Ja, men man kommer nog slita ner kroppen lite, tyvärr. Så kommer det att bli. Men därför känner jag lite extra att jag vill vara i god form när vi drar iväg. Så att jag kör ju en liten så här träningsrush nu här under januari för att verkligen känna att kroppen är förberedd. Att den är så pass tränad som jag hinner få den på en månad. Men jag har ju liksom hållit igång. Men nu har jag dragit upp det ett snäpp med lite mer löpning och lite mer styrketräning och sådär. För att känna mig förberedd. För jag tror att det kan vara ganska tungt jobb också. Jag vet ju ingenting om segling, men jag tror att det är ganska tungt.
Alltså de seglartjejer som jag känner som typ har seglingen som en livsstil, de är sjukt starka och de är tåliga, de klagar aldrig, de är enormt robusta och inte tror jag primärt för att de tränar annat om man då tänker sig som segling som sin sport eller sin idrott, utan helt enkelt för att de hela tiden utsätts för situationer där de blir starka, de lär sig hur de behöver kunna hantera kroppen, framförallt det här med hävstänger. Alltså när man är i gymmet eller tränar hemma så liksom hittar man ju alltid sin bästa position där man kan vara som starkast. Men när man ska förhålla sig till en mast eller en bom eller någonting, kolla här, nu kommer det seglarbegrepp här, då har man inte så bra position kanske när man ska göra rörelser. Alltså då måste man hitta liksom, okay, bästa möjliga utifrån förutsättningen, till exempel med när man ska sträcka sig och rotera och dra samtidigt. det är ju inte den snyggaste ergonomin som en PT skulle säga så här, att ja, men det är så där du ska lyfta gymmet, men det är den styrka som krävs när man håller på och roddar, och framförallt när det ska gå snabbt. Det är väl det som är grejen med segling. Nu, inte bara baserat på Sällskapsresan som man har sett 10, 20, 30 gånger. Men det är de här snabba rörelserna och också då att underlaget är hela tiden... det är inte stabilt golv att stå på.
Oh, det här är så läskigt. Vad har jag gett mig in på? Nu måste alla som lyssnar på träningspodden be för mig att jag kommer tillbaka levande. Tack. Jag är livrädd.
Ja, jag förstår ju inte att du utsätter dig för det här. Men jag gillar ju trygghet. Mitt safe room här hemma.
Ja, jag gillar ju både trygghet och äventyr. Och det är väl kanske så att det har varit lite för lite äventyr på sistone för min del. Och jag tror att det är därför jag tackade ja. För som sagt förra året, jag funderade inte ens på det. Det var bara så här, aldrig i livet. Nej, nej. Alltså, och det har jag sagt till folk också. Är det ett program jag aldrig skulle göra så är det över Atlanten. Det kommer inte att hända. Så det kan ju verkligen bli precis vad som helst.
Men alla fattar ju att det här såklart är ditt jobb och att du får betalt för det. Men hade du kunnat göra det här som... Alltså hade du kunnat betala för att få vara med på en sån här resa, sån här båt?
Alltså jag hade ju aldrig gjort det för att jag är alldeles för rädd för det här. Jag vill ju egentligen inte göra det. Men det har ju nu noll egentligen att göra med betalningen. Alltså jag har ju ett jättevälbetalt jobb. Jag behöver inte egentligen... de pengarna, men det handlar väl mer om att man måste ju få ersättning för att man är ändå borta i 3,5 veckor, så man kan ju inte ta på sig andra grejer och sådär. Men alltså jag är ju alltid öppen för äventyr. Jag skulle ju kunna betala mycket pengar för att göra en massa äventyr. Jag tycker att det är väldigt roligt. Men just det här äventyret hade jag nog inte gett mig på om inte den här chansen hade dykt upp, det tror jag inte. Jag behövde någon som ändå pushar mig. Alltså, för det var min första fråga när jag sa så här, men jag kanske ska, men jag måste bara fråga en sak. Kan man dö? det var min första fråga. Men tydligen så är det inte så stor risk att man ska dö. Så vi får väl hoppas att det är bra.
Och okay, inte så stor risk. Kommer ju att sakna dig de här 3 veckorna. Det här är ju som sagt ett förinspelat avsnitt. Och du är ju antagligen, du har lämnat Kanarieöarna när det här avsnittet släpps.
Ja, det tror jag.
Du är någonstans ett par dagar från Kanarieöarnas kust. Det känns så konstigt när vi pratar om det så. Men vi har ju det här avsnittet som är förinspelat, och sen så har vi några avsnitt till som kommer komma. Så att träningspodden fortsätter att komma, och det ska bli så skönt att spela in det första avsnittet när du sen har kommit hem. För det finns något väldigt mycket att prata om när det handlar om fysisk och mental prestation. Om att kunna återhämta sig, kunna hantera och prestera under press. Alltså kunna hantera pressade situationer. Och dessutom det som du redan nu har förvarnat för, när humöret tryter.
Ja,
nej, men du vet, jag är ju människa.
Jag är ju ett PMS-monster också. Och så kan du lägga på det att man mår illa, att man inte får sova, att man kanske inte får äta, får i sig tillräckligt med näring, att man aldrig får vara i fred. Alltså, förutsättningarna är ju inte skitbra. Det kommer att bli en utmaning för mig att hålla ihop mig själv, tror jag. Det kommer verkligen att bli en utmaning. Så vi får se. Men ni i träningspodden, ni vet ju liksom vem den rätta Jessica är, men nu kanske ni kommer att få se henne på TV också. Det hade varit spännande. Plus att man har mikrofon på sig dygnet runt. Alltså hela tiden. Inte på toa då, såklart.
Nej, jag tänkte precis fråga.
Nej, det hade varit riktigt sjukt. Man kan ju såklart stänga av den, men de vill gärna att man ska ha den på sig hela tiden. Även om att de inte filmar hela tiden, så vill de att ljudet ska rulla. Så om de liksom... Det är alltid någon som sitter vakt och de som jobbar i produktionen. Så om de hör något spännande, då rycker de snabbt en kamera och springer upp och filmar, även om det är mitt i natten. Och man kommer ju att glömma det där för ett tag. Man kommer ju att glömma det, och man kommer ju bara prata om ganska personliga grejer, antar jag. Så vi får väl se. Det kan bli intressant program att följa.
Jätteroligt. En fråga och tanke som jag har. Hur kommer du göra med din yoga på båten?
Ja, exakt.
Du som inte gillar att yoga in public, nu kommer ju du ha en kamera. Och ett helt seglargäng som kan se dig.
Jag vet. Jag vet ju inte riktigt ännu hur mycket tid man kommer att kunna ha för sig själv och sådär. Men går det så kommer jag försöka fortsätta med min yoga streak. Är det omöjligt så får jag bryta den. Och det kommer att vara lite surt. För att jag kommer att vara uppe någonstans runt 80 dagar eller något sånt. Så det kommer att vara lite irriterande. Men så är ju livet. Ibland händer det oförutsedda saker. Så det får man väl bara acceptera i sånt fall. Men jag tror jag kommer att försöka köra rörlighet och sånt. Inte minst för att inte få ont i kroppen, ont i ryggen och sådär. För det kommer att vara en mardröm. Alltså, nog med att man får sova lite, men att aldrig få sova för att man har ont i ryggen. Och att man har ont i ryggen när man ska jobba så där mycket. Det är nog ingen höjdare. Och då är det ganska viktigt att jag faktiskt sköter min rörlighetsträning. Så att jag kommer att se till att köra yogaövningar. Men jag kommer väl kanske inte att göra de där allra... Dels tror jag att det gungar så att man vill inte liksom utmana sig själv för mycket balansmässigt. Men jag kommer inte heller att göra några övningar som jag tycker är pinsamma. Om du fattar vad jag menar. Utan det kommer bli väldigt basic yoga, misstänker jag.
Älskar när vi får dina muspruttar på ljud.
Nej, fy fan, det kommer aldrig att hända. Det kommer aldrig att hända. Vilken mardröm! Nej, men du Lovisa, det här... Jag tror jag får hoppa av igen, alltså. Det här går ju inte. Vilken ångest. Åh. Fy fan.
Jag tycker det här är väldigt spännande. Och som sagt, det är det mest spännande som har hänt mig på väldigt länge.
Åh! Ja, det är nog det mest spännande som har hänt mig också, får man väl ändå säga.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behöver piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks. För jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan. Mm-hmm.
Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack Rusta. När det här avsnittet släpps, som sagt, då är du ute på havet. Men vi har ju förberett en lyssnarfråga till det här avsnittet, så att vi inte bara ska prata om hypotetiska katastrofer här som kommer inträffa när du är ute och seglar. Och det kommer det vara i kommande avsnitt. Eftersom vi har förinspelat så är det inte dagsaktuellt. Så skulle världen förändras under de här veckorna, så ett, Jessica, du kommer inte veta någonting. Och två, podden är förinspelad. Det kan vara bra att veta.
Ja, precis. Så att vi kommer inte att kunna kommentera saker som hände, som sagt. Så att ni inte tror att vi är idioter om det skulle hända något superspeciellt. Att vi liksom inte tar upp det. Men det är vad det är, helt enkelt. Men du kan väl läsa den här lyssnarfrågan?
Ja, vi fick en jätteintressant lyssnarfråga som framförallt jag, men när jag läste upp den för dig, Jessica, så gick du också igång på den. Men det här är ju liksom mitt stora, stora intresse. Hej Lovisa och Jessica. Jag har en fundering som jag har gått och funderat över under en längre tid. Jag har inte lyckats hitta något vettigt svar, så nu vänder jag mig till er. Jag styrketränar flera gånger i veckan, har till och med investerat i en egen skivstång och mitt mål är att bli starkare och få mer definierade muskler. Helt ärligt bryr jag mig inte om siffran på vågen, utan jag vill bara att musklerna ska bli större och synas ännu mer. Vad är rätt väg att gå? Är det den klassiska deffen, det vill säga viktnedgång för att minska underhudsfett? Eller är det bättre att träna på och äta mer för att göda musklernas tillväxt? Skulle bli mycket glad om ni kunde förklara detta för mig. Kan tilläggas att jag är mycket matglad och förmodligen har en rätt hög ämnesomsättning tack vare rörelse och lyckosam genetik. Jag är 23 år gammal och har i övrigt en aktiv livsstil till vardags. Tack för en superbra podd. Och det här är ju, alltså, jag älskar ju såna här frågor. Det här skulle jag kunna prata om 3 veckor medan du är ute och seglar.
Ja, men då kanske våra lyssnare blir lite trötta på det, eventuellt, om vi ska prata om det här i 3 veckor. Men låt oss ägna resten av avsnittet åt den här typen av frågor då, i alla fall. Alltså, jag är ju kanske inte liksom typen som direkt har deffat på det sättet. Jag har ju däremot bantat väldigt mycket när jag jobbade som modell och skulle vara smal. Men då skulle man ju helst inte ha några muskler heller, för att muskler tar liksom plats i kläder. Och det var dumt, för man var tvungen att komma i provstorleken och den var väldigt liten. Så bantat mycket har jag gjort, men jag skulle inte säga att det är deffat, för det är ju inte riktigt samma sak, eller hur?
Nej, jag vill nog hålla isär det ganska så tydligt. Men vi kan ju liksom lämna lyssnarfrågan som sådan och prata om just det här ämnet. Att deffa, att gå ner i vikt för att minska underhudsfettet, för att musklerna ska se större ut eller synas mer. Och jag får såna här gamla flashar från, ja, men jag ska säga sent 90-tal, tidigt 2000-tal och sen kanske liksom upp mot 2004-2005, där de här begreppen nog användes ännu mer liksom, vad ska jag säga, in public. Idag så är det ju inte, man använder inte deff som till dags i träningsbranschen. Och jag kommer ihåg en kompis.
Men vänta, vadå? Det gör man väl? Eller men är det bara i tävlingssammanhang, om man liksom tävlar i typ bodybuilding och så, som man använder begreppet deff? Man använder inte det längre i träningsbranschen?
Nej, jag skulle nog säga att sällan jag hör människor säga att de går på deff.
Okej.
Okay. Och men när, om jag jämför med för då, ja, men ungefär 20 år sedan, då spelade det ingen roll om det var personer som skulle, alltså mina kompisar som skulle tävla i fitness eller bodybuilding, eller om det bara var sådana som tyckte det var kul att hänga på gymmet, tjejer eller killar. Då kunde de använda ordet, ja, men jag går på deff. Eller ja, men okay. om 2 veckor då börjar jag min deffperiod. Men alltså nu, ja, extremt sällan jag hör någon säga det. Och många av de här som fortfarande håller på att tävla, nu har inte varit jättemånga tävlingar det senaste året, Men jag tror att att deffa väcker lite det här lite negativ klang. Och jag tror att det nu för tiden inte är samma för de här som tävlar i liksom de här bikini- och underklädesgrenarna av fitness och liknande. För 20 år sedan, då var det nog väldigt mycket större viktskillnader. Alltså att det kunde skilja 15-20 kilo huruvida man var off-season eller on-season. Alltså,
oj, så mycket! Det är det sjukaste jag har hört.
Ja, då kunde ju en tjejkompis till mig väga 70 kilo när hon höll på och tränade för att bygga muskler. Och sen när hon skulle ställa sig på tävlingsscenen, då kunde hon väga 50 kilo.
Oh, jävlar!
Så kanske hon gjorde några tävlingar och sen gick hon upp till 70 kilo igen.
Ja, det kan ju inte vara sunt för kroppen det där.
Nej, och min egen väldigt subjektiva bild nu, det är att de här tjejerna som då att de har inte samma, de går inte upp 20 kilo. De har inte samma stora viktpendlingar nu, utan de kanske mer håller sig på en lägre vikt. Men har de varit med och tävlat i jättemånga år och kanske då varannat år, var tredje år gör de här riktiga deffperioderna. Man känner att det sliter. Men nu pratar vi liksom, inte Sverige-elit, men ändå liksom att man tävlar regelbundet. Och styrketräningen är en sport som man håller på med för att kunna tävla i fitness. Eller, alltså, oavsett om det då var bikini-fitness eller athletic fitness som har tävlingsmoment som är alltså fysisk prestation också, om det är pull-ups och dips och liknande. Men 20 kilo skillnad mellan då uttrycket on-season och off-season. Och det är också ett begrepp som man inte använder på samma sätt nu. Jag tror att många av dem som höll på med mycket med fitness för 15-20 år sedan, de har hittat kanske en nisch in i CrossFit och är duktiga, liksom har hittat att de faktiskt kan prestera inte bara genom att stå på scen i bikini, utan de kan också prestera höga siffror på styrkegrenar och liknande. Medan många av dem som, en fördom många hade när precis när fitness hade slagit igenom, apropå då deff och liknande, det var ju att de, visst, de har jättesynliga muskler, de ser så rippade ut, men de är inte så starka. Att man trodde liksom att
att det var luft mest i musklerna.
Ja, men de här tjejerna är ju alltid starkast av alla. Och killarna också, de är ju sjukt starka. Men sen är de ofta slitna när de ska gå upp på scenen, för att de har legat på ett kaloriunderskott under väldigt lång tid. Och det här kaloriunderskottet gör att man sover sämre, man fryser mer, man har minskad ork i vardagen generellt. Så att det är klart att de är svagare då än vad de normalt sett är. Men de är ju sjukt starka i princip alla övningar i gymmet.
Så de lyfter ju en del, så det borde de ju vara.
Ja, och men jag minns en kompis som jag inte har kontakt med längre. Men han, jag anlitade honom som PT när vi hade känt varandra i några år. Och han tävlade i sån här poseringsgren, jag vet inte exakt vilken, men han var i alla fall jättestor när han inte tävlade. Och sen så var han enormt deffad, och nästan så här att det blir en helt annan person i utseendet. För att det är ju inte bara att musklerna syns mer, utan det innebär ju att kinderna förändras, kindbenen och hakan. Det blir liksom en huvudet ändrar också liksom form, för att många män har ju liksom underhudsfett kring skallen och liknande. Så jag kommer ihåg att jag tyckte det var lite läskigt under de här åren när han pendlade så mycket. Men han hade ju stenkoll på läget. Men jag kommer ihåg när jag anlitade honom som PT så här, och då var jag kanske 20, 21, 15 år sedan. Och den träningen som han gjorde, och så som han tyckte ju då såklart att, för det är det här som är ofta grejen med PT, att det är ofta så som man själv tycker om att träna, det är så man vill att kunderna ska träna. Och den här träningen som vi gjorde, jag kommer ihåg, jag blev så sliten av den, för att i mitt fall då, som jag sa, ja, men jag vill ha synligare muskler, lite mer muskler, mindre underhudsfett gärna. Och där utmaningen i att träna så att musklerna blir kvar eller till och med växer, men samtidigt inte fylla på med tillräckligt mycket. Så jag kände mig alltid sliten. Varje träningspass vi gjorde var, det var tungt, för att jag, det var som att cellerna i kroppen liksom så här, nästan som att de så här satte upp händerna som ett motstånd, typ stopp min kropp signalen. Men det gjorde ju alltså i alla de här kroppsviktsövningarna, armhävningar, pull-ups, allting där det var kroppen som bara var motståndet, det blev ju lättare och lättare hela tiden. Men så fort jag skulle jobba biceps curl med hantlar eller latsdrag så här, och då kände jag så här, det är jättetufft att styrketräna på sån här hög nivå. Och där man säger till failure, alltså att man inte orkar sista repetitionen, när man samtidigt ligger på ett energiunderskott över lång tid. Och jag lärde mig jättemycket, både av att lyssna på honom och hans erfarenheter, och han var ganska så insnöad på det här, men också att få känna på själv. Men det var inte många, det kanske var 8-10 veckor som jag så här kände att ja, men det är liksom, nu har jag provat på det här, nu räcker det. Och jag skulle inte göra det igen. Men då testade jag så här, men räkna kalorier, värdera olika typer av livsmedel mot varandra. Och det är det här som är så här, okej, vill man ha synligare muskler, då kan man ju välja två vägar. Antingen att minska underhudsfettet så att musklerna syns mer, eller att få större muskler som helt enkelt trycker sig utåt genom underhudsfettet. Och det är ju alltid mycket roligare och skönare att äta mer, för att man tränar hårt, man tränar mycket, man kan hela tiden se små framsteg i vikten, att man blir starkare och starkare och känna att man liksom ökar i omfång. Men när man sen då vill minska underhudsfettet för att de här musklerna som man har byggt upp under, för de flesta kvinnor då, det kan ju ta flera år, att det är svårare att bygga muskelmassa än vad det är att minska i fettvikt. Och det är det här många inte förstår. För att sen när man ligger på ett energiunderskott, då kommer kroppen vilja ta av det som finns lagrat. Och det är fettmassa och muskelmassa. Och det här med att räkna kalorier, och det vet jag nu i januari till exempel, så har jag sett att det är många som så här, gör reklam för kaloriräkningsappar eller att man säljer kostscheman med kaloriberäknade måltider och liknande. Och jag tycker ju att det är lite vanskligt när man tänker att man ska på något sätt pricka ett kaloriintag per måltid och lite längre perspektiv per dygn. Ja, det är väldigt svårt. Har du räknat kalorier i någon app någon gång?
Massor med gånger, men det brukar hålla för mig i ungefär 3 dagar. För sen orkar inte jag hålla på.
Visst gör man inte det?
Nej, men du vet, jag har ju haft problem med, det har vi pratat om tidigare i träningspodden, att jag inte riktigt har koll på hur mycket jag stoppar i mig. Att jag tror att jag äter mycket mindre än vad jag äter. För att jag dels äter väldigt stora portioner, för jag lever med en idrottsman och han lägger upp ett berg på en tallrik, och då äter jag upp det helt enkelt. Och dels att jag stoppar i mig mycket grejer som jag glömmer bort sen, om jag typ ska tänka tillbaka, vad har jag ätit där? Men jag har ätit jättenyttigt, och så jaha, fast jag glömde att jag åt en semla till lunch och en chokladkaka till mellanmål. Det har jag liksom glömt då. Så att ibland så vill jag bara styra upp så här, vad stoppar jag i mig? Och då har jag försökt med sådana där kaloriräkningsappar. Men det blir ju som ett halvt jobb att sitta och lägga in allting man äter hela tiden. Och jag orkar inte. En del håller på att väga mat och grejer på också. Men alltså nej, det blir för jobbigt.
Men för det som jag alltid... alltså det finns ju så himla många vägar att gå. Och i min bransch, om man jobbar med den här typen av coachning, att det faktiskt att man är vältränad, man har muskelmassa och sen har man en tanke om då, ofta då att man liksom kan peka på vart man vill minska underhudsfettet för att få just den här muskelgruppen att synas mer. Liksom vilken väg man bör gå. Och jag tänker ju och liksom fokuserar mycket på att inte förändra grunden. För att om man har byggt de här muskelmassan som man har och man har liksom format kroppen till det som man säger, wow, det här är liksom det som man då inom fitness till exempel säger, en bra ram. Alltså, okay. Ja, men att man har en bra ram, det är alltså, då pratar vi om just volymen. Men det är de allra flesta människor går ner i vikt och minskar underhudsfettet när man tar bort excesserna. Alltså excesserna, det kan ju då vara alkohol, eller det kan vara fikan, eller det kan vara läsk, det kan vara snacks och så vidare. Det kallar jag för excesser.
Ja, rimligt.
Man kan fortfarande ha kvar 5 måltider, man behöver inte ha tallriksmodellen, utan det kan liksom vara lite hejsan hoppsan på vad som ligger på tallriken. Men så länge man tar man bort excesserna, då kommer de allra flesta få mindre underhudsfett. Så är det. Men det, den vägen som många vill gå och tänker, det är ju att det är det som är huvudmåltiderna som man ska twista. Att man ska halvera sin vanliga portion. Att man hoppar över måltider för att man då håller ner energiintaget och liknande. Men man har kvar excesserna.
Ja.
Eller att excesserna försvinner och de här grejerna där man börjar mixtra med grunden. För excesserna är mycket roligare att ha kvar. Det finns en njutning i det. Man liksom längtar efter det. Eller helt enkelt att hungern eller sötsuget står till. Och så går man till excessen istället för att tänka, okej, men vad är grunden? Jo, men det är en riktig måltid nu. Och det här, när man är matglad och styrketränar för att bygga muskler, man tycker det är kul att bli större och man känner sig starkare och får liksom den här powern i musklerna, då ligger man ofta på ett energiöverskott. Och när man börjar räkna kalorier och liksom ska då har ju de flesta en bild av vad de ska pricka. Att de vill pricka ett visst antal tusen kalorier per dygn. Det kanske också finns då i den här appen, eller om man sitter och räknar själv i någon databas, jag vet inte. Hur många gram protein man ska nå, hur många gram kolhydrater. Och där oftast att man vill försöka hålla sig under. Man vill komma över proteinintaget, man vill komma under kolhydratintaget, komma under fettintaget. Men det behöver ju sättas då relation till, okej, men hur mycket gör din kropp av med? Så att även om en kaloriräkningsapp och där man väger maten och har hyfsat koll på vad varje livsmedel innehåller, så kanske det inte är lika pricksäkert för energiutgiften. Man kanske, pulsklockan säger att ja, men det här passet, det förbrände 170 kalorier, och så har man estimerat sin grundmetabolism och så tänker man så här, ja, men nu ska jag nog ligga på 1700 kalorier i intag för att jag gör av med 2200 kalorier, då ska jag ligga 500 under, och så sitter man och gör det här matematiskt. Men det mesta är ju bara estimat, och det är enormt svårt att pricka energiintag och energiutgift. Det är liksom, allting är estimat. Och jag kan ju tänka att de allra flesta skulle kunna träna mer. Tränar man 3 gånger i veckan så skulle man säkert kunna träna 5 gånger i veckan. Och därmed höja sin energikostnad. Ja. Men om det samtidigt innebär att man rör på sig lite mindre vardagen för att man ska orka träna, ja, men då blir det ju minus på ett annat ställe i energiutgift. Och får man massa hang-ups kring det här, då blir det väldigt svårt om man hela tiden ska värdera sin vardag i energiutgift och energiintag och försöka pricka en särskild siffra. Det är min erfarenhet. Och de allra flesta människor har inte gjort riktiga tester så att de har de riktiga siffrorna, utan det är mycket estimat. Räknar du, håller du koll på hur mycket energi du gör av med till dagligdags?
Ja, det har jag ju, för att jag har ju min älskade klocka då. Och den har ju koll på det åt mig, såklart. Den är ju igång hela tiden. Så att det vet jag ju på ett ungefär. Och jag vet ju på ett ungefär också, eftersom jag har varit ganska intresserad av sånt här i många år, så vet jag ju på ett ungefär vad saker, hur mycket kalorier saker innehåller. Så jag kan ju göra liksom en överslagsräkning om jag har gått plus eller minus en dag. Det kan jag nog göra utan att lägga in det i en app, tror jag. Mm. Men jag vet inte.
Har du någon gång vägt en måltid?
Nej, aldrig. Aldrig. Det har jag faktiskt inte gjort. Och det berättar väl att jag är inte så dedikerad i de här grejerna. Jag skulle inte klara av att deffa. Jag kanske hade klarat det för 20 år sedan. När man ändå märkte också att man fick någon slags respons. Men nu är ju kroppen lite trög. Alltså, jag är 45. Den tycker inte att det är så himla kul att gå ner i vikt, till exempel. Så att det ska ganska mycket till. Man måste jobba ganska hårt för de där hektorna. Som det blir. Det är ju sällan man går ner flera kilo. Man måste slita på som fan, alltså. Och det behövde man kanske inte göra när man var 20-25. Och då kanske det var lite mer inspirerande. Men jag skulle aldrig palla det nu, faktiskt. Jag skulle återigen klara kanske 3 dagar. Sen skulle jag bara känna så här, men orka. Man måste ju leva också. Så där är jag tyvärr. Så jag vet inte. Men jag tänkte på en grej. Om man nu vill få synligare muskler, för det vet jag att det är många tjejer som vill, och att det då kanske inte handlar om att direkt gå ner i vikt och bli smalare, utan att man vill liksom att ens muskler ska vara mer definierade. Ska man då börja med att bygga och sen liksom dra ner lite på kosten, eller ska man börja med att dra ner på kosten och sen bygga på när man liksom har slimmat ner sig redan?
Jag tittar ju på jättemånga bilder och filmer från människor, antingen innan de ska köra igång med online coachning eller när de är igång. Mm. Och min erfarenhet är att det är många kvinnor, och egentligen oavsett ålder, om man är 25 eller 45, men som vill få synligare muskler, men där jag ser att det finns inte så mycket muskler som kan bli synliga.
Mm-hmm, okay. Man måste ha något att bygga först. Finns det inga muskler att ta fram, så är det ju lite svårare, liksom.
Ja, men det är väl det som är, om man skulle hålla isär begreppen och säga då att det är skillnad för mig, så är det skillnad på att vara deffad och att vara smal. Om man tänker sig då din gamla modellvärld, där var det ju inga tjejer som var deffade, men de var smala.
Ja,
och, exakt. Och som jag har någon fördom om att man som kropp inte ska sticka ut. Det är inte kroppen man ska titta på, utan det är kläderna som ska säljas.
Ja, mm. Ja, precis. Och kläderna, taskigt att säga, men väldigt många kläder hänger snyggare när man är väldigt smal. Alltså, det är tyvärr en sanning. Och det är väl inte en slump att modeller förut kallades för klädhängare. För att man var en klädhängare.
Gud, vad hemskt.
Ja, men det var ju så. När jag jobbade som modell, man var en klädhängare. Man ska hänga kläder på det och kläderna ska se snygga ut. Nu har ju det där ändrats väldigt mycket. Och nu finns det ju modeller i alla storlekar. Men då var det verkligen så. Att det som är i ska inte ta så himla mycket uppmärksamhet. Utan det är det du ser på något sätt.
Men det jag brukar resonera, det är ju att det är alltid en bra start att spänna muskeln ordentligt och sen känna hur mycket liksom finns det under underhudsfettet. Och oftast är det liksom lättaste det är ju att man spänner biceps och så känner man så här, ja men okej, det är klart att det är lite fluff, men där under finns det ändå en volym. Och, men det man liksom kan testa då, det är ju liksom framsida lår, baksida lår, rumpan. Om jag spänner rumpan det hårdaste jag kan, hur långt, liksom, vart börjar det hårda och var slutar det mjuka? För att om man tänker sig att man ska lägga sig på ett energiunderskott, om det inte blir hårt under fettet när man spänner, och då kommer man med stor sannolikhet än en gång då minska kroppsfettet, men man kommer bara bli mindre. Man kommer inte få förändrade proportioner eller det här synliga alltså de synliga musklerna. Och det är därför jag tänker att det är alltid smart att liksom etablera en styrketräningsrutin. Gärna då om man har det här som primärt mål, att man faktiskt 3 gånger i veckan styrketränar ordentligt. Inte bara att man liksom drar lite grann i gummibandet och liksom 3 övningar 20 minuter. Utan man behöver antagligen komma upp i en hel del volym. Alltså antal minuter som man tar i per vecka. Och att man liksom känner att, till slut så känner man sig, ja men det blir faktiskt hårt när jag spänner och sen trycker. Det kanske inte syns så himla mycket i spegeln, men min känsla när jag klämmer på min kropp, det är att det finns någonting hårt där under.
Ja.
Men sen när man tittar på forskning, och det här blir ju då som vanligt framförallt kring män och träning, men då ser man att ska man ligga på ett energiunderskott och samtidigt då hålla kvar styrketräningen, eller man, snarare så här, man vill hålla kvar styrketräningsrutinen för att fortsätta stimulera muskeltillväxt trots att kroppen får för lite bränsle. Då verkar det vara så att proteinintaget är viktigt. Alltså ju mindre man äter, desto viktigare är det att man får i sig tillräckligt mycket protein så att den här proteinsyntesen som styrketräningen stimulerar faktiskt får input. Och det som händer för många som lägger sig på ett för stort energiunderskott för att man helt enkelt är jättemotiverad, man vill gå all in och man kanske har fått det här kaloriberäknade kostschemat i handen, det är att kroppen blir sliten så att man kanske aldrig har fått ont tidigare när man har tränat, men man börjar få ont i ländryggen eller få ont i axlarna. Det kan vara att man helt enkelt sover sämre. Dels för att man helt enkelt kurrar i magen, och det vet ju alla. Det är ju ganska obehagligt att gå och lägga sig hungrig. Men också att kroppen blir mer stressad när man ligger på ett energiunderskott. Och de delarna förstår inte alla, och särskilt om man är väldigt motiverad. Man behöver inte ligga på gränsen till att vara manisk, men man kanske stänger av de här känslorna. Man kanske till och med tänker att det är bra att man är hungrig. Men det är ju under natten som sen kroppen återhämtar sig och reparerar sig. Inte bara musklerna utan också kring organ i hjärnan. Och de här liksom riktiga proffsdietarna, de kan ju själva verkligen sätta ord på att de upplever att de blir lite, de tänker lite långsammare, de blir lite dummare, det tar längre tid att ta beslut och man kanske tar ett sämre beslut. Men det som hänger ihop ofta med en sån här typ av, om man tittar på den där hårda satsningen, nu ska jag minska underhudsfettet, nu ska jag få synligare muskler, inte för att man ska tävla, men det är ju det här begreppet ätardag.
Ja,
och ätardagen är någonting som folk använder, och det liksom hägrar långt fram, det kanske är 1 eller 2 gånger i veckan, och då finns det inga regler, då får man äta vad man vill, och man kanske till och med planerar under de här lågkaloridagarna för vad man ska få äta när den här ätardagen kommer. Och problemet med ätardagar, och många av de här tjejerna, mina kompisar som har varit inne och hållit på och deffat och viktpendlat då frivilligt, de har ju nu när de liksom har hittat en mer balanserad kroppsfettprocent, de har ju berättat ganska så sorgliga historier om så här, att de drömmer på nätterna om vad de ska få äta när ätardagen kommer, och sen äter de så mycket på den här ätardagen så att de får ont i magen, och sen kan de få ångest dagen efter för att de åt mer. Typ, tänk om jag inte hade ätit så där mycket som jag gjorde den här ätardagen. Och jag är lite svårt för det här ätardagskonceptet, framförallt för vad det kan trigga i hjärnan. Och än en gång, om man tänker sig då att man ligger väldigt lågt i energiintag de flesta dagar i veckan och sen kommer ätardagen, då är det ju som att det bygger liksom på en teori om att du hinner inte äta så pass mycket under ätardagen att det gör att, vad ska man säga, att det balanserar upp energiunderskottet du har legat alla andra dagar på. Men det är ju fortfarande så att det behövs en tidsperiod där man ligger under ett energiunderskott för att kroppen ska vilja släppa då på underhudsfettet. Och har man ätardagar som då de här tjejerna berättar om tar spårar ur, ja, men då kanske du över en 7 dagars period ändå ätit plus minus noll.
Exakt.
Men du har fått stå emot så mycket, nästan plåga dig igenom 6 dagar av 7. Och den 7:e blir nästan så här chockartat. Och det som många då har man dragit ner på kolhydraterna och på energiintaget, alltså kalorierna och kolhydraterna. Kanske man binder mer vätska så att man blir svullen. En del kan ju känna sig bakis efter att de har ätit så där mycket på en dag. Och så måste de liksom tillbaka till och så här återställa kroppen, som de använder som uttryck. Jag tycker att det här är vanskligt alltså.
Ja, jag håller faktiskt med dig. Alltså jag brukar tänka så här. Om man, för visst är det så, om man vill gå ner 1 kilo, då ska man ligga på ett kaloriunderskott på en vecka på, eller på ett kaloriunderskott på 7000 kalorier, va?
Man brukar säga att 1 kilo fett på kroppen innehåller ungefär 7000, ja, 7-8000 kilokalorier.
Ja. Så 7000, och då, om jag nu verkligen, i perioder så vill man ju bli av med något kilo. Men då brukar jag tänka i veckovis istället. Och det är därför det inte funkar med de här ätardagarna. För ska man trycka 3 pizzor, då är det ju liksom helt onödigt att man höll igen och käkade sallad de andra dagarna. För slår man ut det på en vecka, då är det precis som du säger. Då är man tillbaka på samma kaloriintag som man hade haft om man hade ätit helt normalt hela veckan. Och då är det väl superonödigt. Och då får man ju bara en massa hjärnspöken. Så alltså, jag tror ju att när man ska börja hålla på med såna här grejer, så ska man ju ha en jävla koll på vad man gör, så att man inte hamnar i någon skit som man inte blir av med sen. För just det här med att förvägra sig att äta jättemycket, förvägra sig att äta jättemycket, det är inte bra för kroppen. Och då har man hittat ett beteende som är ganska svårt att bli av med och som faktiskt fuckar upp väldigt mycket saker i ens system. Så det där tror jag, då man ska veta väldigt mycket om hur man gör och vara väldigt noggrann om man ska ge sig in på sån här riktig hård deffning, tror jag.
Ja, för att om man tänker sig att motsatsen till att deffa, då är uttrycket att bulka.
Mm. Vad är det då?
Ja, men det är att man alltså frivilligt lägger på sig fettmassa för att man vet att under den här perioden så styrketränar jag på ett sätt att jag också får muskelmassa. Och att man då liksom ligger hela tiden lite grann i överkant. Så det gör ingenting att man går upp i vikt och att man vet att det är fettmassa. Men för att man vet att man garanterat har fått ökad muskelmassa också. Mm. Men det som många missar, det är ju att när personen väger mer, då har man en högre BMR, alltså den här grundläggande metabolismen, the basic metabolic rate, den är högre för att kroppen är större. Men alla aktiviteter och rörelser som du gör under en dag, de kräver också mer energi för att kroppen är större. Så att om jag kör ett löppass exakt samma tid och väger 55 kilo eller så väger jag 75 kilo, så kommer passet när jag väger 75 kilo att förbränna fler kalorier för att det är tyngre för min kropp. Det kräver mer energi. Vilket innebär att ju större man blir, desto mer kan man äta för att kroppen behöver mer energi ju större den är. Men det går ju också åt andra hållet. Ju mindre man blir, desto mindre energi kräver kroppen. Vilket innebär att går man ner i fettvikt eller i kroppsvikt, men framförallt då i kroppsvikt, så kommer man inte kunna äta lika mycket som man gjorde när man vägde mer. Och inte bara då den här basic metabolic rate, utan också hur mycket energi som går åt under en timmes vardagsmotion, under en timmes löpning och så vidare och så vidare. Och det är det här jag menar med att det är svårt. Om man har gjort någon form av estimat för hur mycket energi man behöver när man väger 70 kilo, när man sen väger 60 kilo, då behöver man inte lika, då kräver inte kroppen lika mycket energi. Och det är därför som styrketräningen alltid är en bra idé, för att du vet att muskler är hungriga, de vill ha energi, de gör också av med mycket energi. Men varje gång man går upp i vikt och lägger på sig mera fettmassa, så till skillnad från muskelceller, vi kan inte få fler muskelceller ju starkare vi blir, utan de muskelceller vi har, de blir starkare och de blir grövre. Men varje gång vi lägger på oss fettmassa så får vi fler fettceller. Och de här fettcellerna kan också ändra i storlek beroende på om vi går upp i vikt i fettmassa eller går ner i vikt i fettmassa. Vilket innebär att för varje gång som man har vägt mer än vad man har gjort tidigare, så får vi mer fettceller. Men när vi sen går ner i vikt, då blir vi inte av med de fettcellerna. Utan de finns fortfarande kvar och de är mer benägna att vilja suga åt sig. Och det är det här som är knepigt, tycker jag, med frivillig viktpendling över tid. För att man vet inte liksom hur kroppen kommer reagera på. Det kanske funkar när man är 20, det kanske funkar när man är 25. Sen brukar jag dra lite så här gräns någonstans kring 30. Då kroppen inte lika lätt kan hantera de här pendlingarna. Och jag vet att du, Jessica, alltså tanken på att frivilligt gå upp i fettmassa för att få mer muskler, även om du så här, ja, men jag sen ska jag deffa, jag tror ändå inte att den tanken lockar dig, för att just att provocera kroppen utan att veta att man vad som är garanterat senare i tid.
Nej, men jag gillar inte att hålla på och mixa med kroppen, framförallt inte eftersom jag höll på med det mycket när jag modellade och förstörde ju hela min förbränning. Det tog flera år innan den blev normal igen. Och där jag verkligen gick upp och sen gick jag ner och så landade jag på en vikt som jag hade stort sett tills jag nu då fick mitt tredje barn. Och nu har jag inte blivit av med de kilorna igen tyvärr. Men det var det. Men därför så är jag väldigt rädd för att börja greja och mixtra med det där. Och jag skulle ju till exempel aldrig kunna vara skådis när de säger till en så här, för den här rollen ska du gå upp 20 kilo. Alltså det hade jag aldrig gjort. Nej, aldrig. Men jag hade heller inte gjort det. För den här rollen ska du gå ner 20 kilo. Jag hade tyckt att det var lika vidrigt. Och jävligt. Det hade jag inte, nej. Så det hade inte passat mig. Men det där bulka, det låter inte som något för mig. Det hör du ju med en gång.
Nej, och jag känner ju inte heller mig särskilt lockad av det. Framförallt för att det för mig är viktigt att vara stark i kroppsviktsövningar. Och det som man på engelska kallar för lean mass, alltså det är det som kroppen består av som inte är fettvikt. Det är ju sånt som kan bidra till styrka, och men också till kondition. Om man tänker sig alla muskler och skelettet och ledband och senor, organ och så vidare. Och om man tänker sig då allt annat. På ett sätt kan man ju kalla det för barlast, för att det är liksom det är sånt som hänger med kroppen. Men grunden behövs för både så här, reproduktion, alltså om man pratar om kvinnohälsa, att vi behöver ha en viss mängd fettmassa för att kroppen ska fungera. Och om man tittar till exempel på menstruation, det är ju den tydligaste markören för huruvida kroppen är i bra balans. Vissa kan ha en lägre fettprocent och fortfarande menstruera. Jag har till exempel aldrig haft problem med att jag skulle tappa mensen om jag har en låg fettprocent. Medans andra kanske har en högre fettprocent och tappar mensen. Det är ju sådana här, har man inte menstruation och vet med sig att ja, men jag har ganska låg fettprocent, då ska man verkligen agera på det, ta hjälp. Men det är ju också så att det ser olika ut. Så 30% fett på en person kan se mindre ut än vad 20% på någon annan gör. Helt enkelt för hur, vad vi har för typ av grund, vart fettet sitter någonstans. Sitter det på lår och rumpa så kanske man ser mer deffad ut för att man har synliga blodådror på biceps. Men det som jag tänker som är liksom det här med att pendla upp och ner. Jag brukar tänka så här, om apokalypsen kommer. Du har ju varit, flera gånger har du ju använt det uttrycket att så här att...
Ja, det är min största skräck.
Ja, men när apokalypsen kommer och det liksom allting ställs på sin spets, då är det ju rätt skönt att ha en kropp som man känner att den funkar. Och då kan du ju allt ifrån, okay, men var ligger min energinivå? Skulle jag kunna ta hand om mina barn? Vilken typ av kris eller trauma skulle jag kunna hantera? Oavsett om det är en praktisk kris eller en emotionell kris. För att vara hållfast i kroppen, det kräver ofta en viss mängd fettprocent. Men det kräver ju också en viss typ av mental hållfasthet. Och det här med att vara mentalt robust, det är ju många av oss, du och jag är ju bra exempel på det. Vi använder ju träningen för att skaffa den här, eller bibehålla den här mentala hållfastheten. Att palla stå tryck för olika typer av stimuli. Och håller man på och mixtrar med kroppen och lägger väldigt mycket mentalt krut på sin kropp utöver sin träning och sina måltider, att man tänker väldigt mycket på hur man ska äta, hur man inte borde ha ätit, vad man ska träna nästa pass och så vidare, det är inte säkert att man kanske har den här mentala hållfastheten när det börjar blåsa. Och det tänker jag är en bra grund att stå på, att man både ska vara mentalt hållfast men också fysiskt hållfast, och då krävs det både muskelmassa och en hel del fett. Och det är ju att musklerna syns. Alltså jag kan ibland känna på mig själv så här att jag har känt mig betydligt starkare och varit starkare med mer fett på kroppen. Men det kan ju också ändras liksom från dag till dag, från vecka till vecka. Nu har jag ägglossning. Ja, det liksom då fluffar det till sig lite grann här och där. Men jag vet ju att jag har min grund att stå på, och att träna mindre för att minska sin fettprocent för att man ska äta lite och därmed inte orka träna, då blir det så här, nej men inte hålla på och mixtra så mycket.
Exakt, mixtra inte så himlans mycket helt enkelt, och det är sällan krångligare än att det är så enkelt som man tror om man vill få mer synliga muskler. Jag tyckte du sa det faktiskt väldigt bra, Lovisa, att det handlar om excesserna. Allt det där som man unnar sig. Plockar man bara bort det så kommer man ganska långt. Alltså ja. De här kanelbullen till fikat, 3 glas vin på onsdagskvällen. Plocka bort det och se vad som händer. Och fortsätt med din träning om man nu går tillbaka till... Det är frågan vi fick, och andra som tänker likadant. Att plocka bort excesser och träna på. Liksom.
Mixtra inte med grunden.
Nej, gör inte det. För det kommer att göra mer ont än gott. Det kan jag nästan lova, tyvärr.
Och oavsett att man har styrketräningen, alltid en bra grund att stå på. Och för de allra flesta så spelar det inte så stor roll huruvida man lägger in raska promenader eller korta högintensiva träningspass för att man vill liksom boosta förbränningen lite grann. Det viktigaste är att man liksom, att man använder kroppen tillräckligt mycket. Men det här med att vara ute och gå en timme powerwalk varje morgon och dessutom lägga in korta högintensiva flåspass efter styrketräningen, då det räcker med att liksom göra en liten grej här och där. Och min erfarenhet är att det går inte att pricka kaloriintag och kaloriutgift, och särskilt inte till dagligdags. Så att hålla på och räkna hur mycket man ska äta varje dag eller ens en vecka, det är inte heller, det kommer inte att funka i det långa loppet, och våra kroppar funkar inte på det sättet. Då är det bättre att göra små förändringar och se hur kroppen svarar på det.
Bra, bra visdomsord att stänga den här diskussionen om deffning, ska man kalla det det? Eller vad ska man kalla det? Få mer synliga muskler? Eller vad ska man kalla det?
Jag tycker det var bra. Det behövs en grund att stå på. Det behöver finnas lite muskler där under som det är alltid liksom börja där. Och har man kommit dit, små saker, men att kolla över sina excesser är alltid mer framgångsrikt än att börja mixtra med sina vanliga måltider. Och nästa vecka, Jessica, då är det ett nytt förinspelat avsnitt. Då borde du vara nästan halvvägs över Atlanten när våra lyssnare kör ett avsnitt av Träningspodden. Det här är så konstigt.
Fy fan vad läskigt. Får ont i magen när du säger det bara. Ångest. Ah, ja. Tänk på mig. Jag är ute på havet. Jag är säkert jätterädd. Så skicka mig en tanke, ni gulliga. Och tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram.
Hej då!
Podden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.